rapport från ett oroligt Algeriet 5 juni 1991.
Och så till vad som händer i Algeriet. Undantagstillstånd råder sedan midnatt i Algeriet. Parlamentsvalet om 3 veckor har skjutits upp på obestämd tid. Under dagen så återvänder lugnet till den algeriska huvudstaden. Och vi har talat med en av svenskarna i Alger, Magnus Holmer, som arbetar på det svenska företaget Scania Consult.
De som bad tyckte att vi skulle ta oss hem så fort som möjligt. Då började det bli lite stökigt också. Det var mycket folk ute på gatorna då som skulle ner på stan och demonstrera. Och sen hörde vi väldigt inne resten av dagen. Och från vår balkong igår då så kunde vi höra skottlossning ner från stan då. Mest tårgasgranater men även automater så vi kunde höra.
Hur är det idag? Är det fortfarande lika stökigt?
Nej, idag är det lugnt. Vi åkte ner bort till vårt jobb då, som ligger ett par 3-4 kilometer härifrån i en annan förort. Och på de 3-4 kilometerna så såg vi väl 3 militärposteringar då, med stridsvagnar och militärer på strategiska ställen i korsningar och så. Och det är lugnt. Folk börjar komma ut på gatorna och gå och handla i affärerna som har öppnat igen och så.
Vägspärrarna och barrikaderna är rivna och ersatta av stridsvagnar och militära posteringar efter nattens upplopp i Alger. President Chadli Benjedid slog till med undantagstillstånd när de islamiska fundamentalisterna inte hörsammade regeringens demonstrationsförbud utan tvärtom skärpte läget genom att kasta bensinbomber och angripa polisstationer. Islamiska räddningsfrontens kampanj mot regeringen som började i slutet av maj med strejker och protestmarscher är därmed över. Partiet som är det största oppositionspartiet i Algeriet sägs nu på eftermiddagen ha uppmanat sina anhängare att upphöra med demonstrationerna. Man väntas också avblåsa strejkerna. Syftet med protesterna var att framtvinga en ändring av valkretsindelningen som anses orättmätigt gynna regeringspartiet FLN inför det planerade parlamentsvalet den 27 juni. Nu har valet uppskjutits på obestämd tid. Det skulle annars ha blivit det första flerpartivalet i Algeriets historia. Sedan midnatt är Algeriet också utan regering. Premiärministern inlämnade dess avskedsansökan samtidigt som undantagslagarna infördes och president Chadli godkände den. Han ska nu efter konsultationer med andra politiska partier bilda en ny regering. 39 partier hade satt upp kandidater till parlamentet. Men valet skulle ha dominerats av de 2 huvudrivalerna, Nationella befrielsefronten, FLN, som enväldigt regerat landet sedan självständigheten 1962, och Islamiska räddningsfronten, som gick fram stort i lokalvalen för ett år sedan. Partiet har som mål att förvandla Algeriet till en islamisk stat. President Chadlis målsättning har varit att styra över politiken mot ett öppnare samhälle. Den ambitionen ledde ett allvarligt bakslag i natt. Åke Wiklund sa det och tidigare så hörde vi Kristina Hedberg intervjua Magnus Holmer som alltså arbetar på ett svenskt företag i Alger. I studion har vi Inga Brandell, statsvetare och som doktorerat på relationerna mellan Algeriet och Frankrike och som också varit mycket i Algeriet. Skulle du vilja ge oss en snabbskiss av Algeriets utveckling sedan självständigheten från Frankrike 1962?
Ja, Algeriet blev självständigt efter 7 års våldsamt krig mot kolonialmakten Frankrike 1962 och prövade i 2 decennier att bygga socialism av sovjetisk typ med tung industri och så vidare på basen av sina stora olje- och gastillgångar. I början på 80-talet började man liberalisera och privatisera ekonomin, fick ett stort uppror i städerna i slutet på 80-talet, en ny konstitution och är nu inte längre en socialistisk stat.
Vilken plats har då Algeriet idag på den politiska scenen?
Det är inte lika viktigt som det var på 60- och 70-talet då Algeriet krävde och satte igång processen för en ny ekonomisk världsordning och var väldigt aktiv utrikespolitisk. Fortfarande spelar Algeriet en stor roll i den arabiska världen som ett exempel för andra delar inom området.
President Chadli har ju lättat på det socialistiska trycket. Han tillät fler partier 1989. Bäddar han i och med det för den islamiska räddningsfronten?
Ja, det kan man ju möjligen säga. Men han var under ett starkt folkligt tryck att tillåta demokratisering, att tillåta framväxten av flera partier. Sen var islamisterna snabbast med att skapa ett parti. Det var det enda.
Hur starka är då de islamiska krafterna? Till exempel, vad hade de haft för chanser i det här valet som nu är inställt, men som skulle hållits den 27 juni?
De menar ju själva att de hade haft väldigt få chanser, eftersom deras valkretsar i allmänhet krävde ungefär 80 000 väljare, medan de som man väntar sig att FLN skulle få krävde kanske 7 000 väljare. Det finns inga opinionsundersökningar. Förra året i kommunalvalen fick de nästan 60% av rösterna. Men det här är ju ett land där man inte haft flera partier. Folk kan rösta på ett sätt ett år och på ett annat sätt ett annat år.
Vet man någonting om hur starkt det stort stödet är för en islamisk stat i Algeriet?
En islamisk stat är en paroll, det är en demonstrationsparoll som folk ger en massa olika innehåll. Vad man vill ha är skolor, bröd, bostäder, frihet, inte så mycket korruption, inte så mycket nepotism och allt möjligt annat. Och så uttrycker man det med kravet på en islamisk stat.
Har den muslimska räddningsfronten något färdigt program för Algeriet?
Knappast. Knappast. Det ska nog påpekas att man brukar betrakta den här situationen nu på slutet som ett tecken på att den islamiska fronten, räddningsfronten, befinner sig i en väldigt svag situation. Stora inre konflikter, framförallt om hur man ska gå tillväga just nu och den politik man skulle vilja se i framtiden.
Det finns flera svenska företag i Algeriet, ABB, Ericsson, Alfa Laval, Nesab, Sandvik för att nämna några. Vilken inställning har räddningsfronten till just utländska företag och utländska investeringar?
Räddningsfronten har en positiv inställning till kapitalistisk utveckling och fri företagsamhet överhuvudtaget och har inte uttryckt någon som helst kritik mot företag från andra länder hittills.
Vad tror du kommer hända i Algeriet närmast?
Ja, de senaste nyheterna om att presidenten Chadli konfererar med de andra partierna tyder på att han vill få till stånd någon slags nationell samlingsregering. I själva verket så har ju han uppskjutit den här demokratiseringen som han kanske inte åsyftar. Han är kanske ganska tacksam över att få fortsätta efter undantagstillståndet ganska länge innan det kommer några vanliga fria val.
Om då demokratiseringsarbetet nu är inställt, har du hopp om att det kommer att komma igång igen ändå?
Ja, men folk i Alger som jag har talat med idag, de verkade som om de vore drabbade av ett chocktillstånd. Nu får vi börja om från början igen. Och jag tror att det också kan spela en stor roll för resten av Mellanöstern och Arabvärlden att den här processen inte har kunnat fortsätta eller att den har uppskjutits. Det blir svårare att peka på Algeriet när man vill få till stånd demokratisering på andra håll.
Inga Brandell, statsvetare och alltså kunnig på just Algeriet.
Sovjets president Gorbachev i Oslo 5 juni 1991.
Dit sovjetledaren Mikhail Gorbachev alltså kom idag. Just nu så träffar han Gro Harlem Brundtland, Norges statsminister, och diskuterar bland annat Baltikum. Men han kom till Oslo för en försenad Nobelföreläsning för det fredspris han fick förra året.
I soligt och varmt sommarväder och till bläckblåsares musik steg Mikhail Gorbachev ner för flygplanstrappan tidsenligt 11.45 idag, arm i arm med hustru Raisa. Gorbachev är här på officiellt besök och hälsades välkommen av de bägge värdarna, Nobelkommitténs ordförande och statsminister Gro Harlem Brundtland, som sa att hon ser fram till de politiska samtal som alltså pågår just nu. Där diskuterar man gränslinjen i Barents hav mellan Norge och Sovjet och föroreningarna från de sovjetiska nickelverken på Kolahalvön bland annat. Efter ankomsten i förmiddags åkte Mikhail Gorbachev till Oslo rådhus där han höll sin nära 6 månader försenade Nobelföreläsning. Gorbachev gjorde sitt tal i första hand en bred rundmålning av sin perestrojka, men han utnyttjade också Nobelföreläsningen till att föra fram en dramatisk vädjan till väst om konkret hjälp för att rädda reformpolitiken.
Приблизился, может быть, самый решающий момент, когда мировое сообщество, прежде всего государство, обладающее наибольшими возможностями влиять на ход событий, должны определиться по отношению к Советскому Союзу, причем в реальных действиях.
Det avgörande tillfället har kommit när väst måste bestämma sig om sin hållning till Sovjetunionen, och det är i konkret handling, sa Gorbachev. Läget är kritiskt och Sovjetunionen har rätt att räkna med ett omfattande understöd, menade han. Tidigare har Gorbachev sagt att Sovjetunionen behöver 100 miljarder dollar i lån och investeringar från väst.
men den här gången nämnde han ingen summa. De senaste veckorna har Gorbatjov på ett närmast desperat sätt försökt bli inbjuden till de 7 viktigaste industriländernas möte i London i mitten av juli. Och till den frågan återkom han i sin Nobelföreläsning idag. Gorbatjov sa att Sovjetunionen är beredd att koordinera sin ekonomiska reformpolitik med de här så kallade G7-länderna. Det vill säga i praktiken att Sovjetunionen accepterar mycket av västs ekonomiska recept mot att man får krediter. Men Gorbatjov sa också att Sovjetunionen aldrig kommer att bli som en kopia av väst. Vi kommer att bevara vårt eget ansikte, sa han.
Under Nobelföreläsningen avbröt Sovjetledaren 2 gånger. Dels av en man som ropade slagord mot Sovjetunionen och av en kvinna, sannolikt en afghansk folkdräkt, som sjöng och ropade i protest mot Sovjets behandling av Afghanistan.
Per Ritzler och Sten Sjöström från Oslo. Ja, Gorbatjov sa alltså i sitt tal att han behöver hjälp från västvärlden. Och allt tyder nu också på att president Gorbatjov får vara med när världens 7 ledande industriländer möts i London i mitten av juli månad.
President Bush har nu meddelat den brittiske premiärministern John Major att han inte längre kommer att motsätta sig om president Gorbatjov är med vid det ekonomiska toppmötet i London. Gorbatjov väntas ju vid mötet ännu mer konkret än i Oslo idag beskriva hur Sovjetunionen ska göras om politiskt och ekonomiskt, och han väntas begära finansiell hjälp till det från väst. USA har tidigare varit emot att ha Gorbatjov med i London eftersom det skulle driva upp förväntningarna på en omfattande ekonomisk hjälp från väst till Sovjetunionen. USA pressar ju idag på mycket hårt för att sån hjälp ska vara kopplad till konkreta förslag från den sovjetiska ledningen som ska leda landet till ett system med fria marknadskrafter. Men nu tycks det alltså ändå som om Mikhail Gorbatjov kan komma till Londonmötet. Dessförinnan, i slutet av juni, har med största sannolikhet han och president Bush genomfört sitt toppmöte i Moskva. Det möte som egentligen skulle hållits i februari men som sköts upp på grund av krångel med nya nedrustningsavtal. Igår kom ett nytt exempel på att president Bush är mycket angelägen om att fortsätta att satsa på Gorbatjov som ledare i Kreml. Då utsåg han nämligen ny amerikansk Moskva-ambassadör, och han gjorde ett överraskande val. Bush utnämnde den före detta demokratiske partiordföranden Robert Strauss till ny ambassadör i Sovjetunionen. Och det ovanliga med det är att Strauss inte alls är sovjetexpert. Däremot är han gammal god vän till både Bush och utrikesminister Baker. Han är mästerfixare i Washington och han är hårdkokt superkapitalist. Med valet av Strauss vill Bush uppmuntra det goda praktiska samarbetet mellan USA och Sovjetunionen. Han vill betona affärsöverenskommelser och ekonomiska frågor framför de gamla traditionella diplomatiska och militära stötestenarna. Lasse Bengtsson, New York.
Och så kom Gorbatjov till Stockholm den 6 juni 1991.
Dag med Sovjets president Mikhail Gorbatjov och hans hustru Raisa. Dagen började klockan 11 på Arlanda flygplats.
Vi ser en massiv svensk delegation vid den röda mattan nedanför planet. Statsminister Ingvar Carlsson naturligtvis främst. Vi väntar fortfarande på att få se någonting uppe i flygplanet.
Ja, här på Fjällgatan så är det en viss trafik fortfarande. Man har inte spärrat av, men så småningom när fru Gorbatjova kommer hit så kommer det att bli avspärrat.
Vi har sett rätt så många prominenta personer här uppe.
Vilka då till exempel?
Indira Gandhi och den amerikanska utrikesministern för några år sedan. Och kommer du ihåg? Det är massor.
Det är närmare 20 bilar i den korter som nu ska ta det sovjetiska presidentparet in till Stockholm. Det är faktiskt för ögat det mest imponerande är de 4 tunga ryska karosserna specialbyggda på en bilfabrik i Volgograd.
Ja, exakt. För 22 minuter sedan, precis enligt planen, kom sovjetledaren Mikhail Gorbatjov med sitt följe till Rosenbad. Och där väntade ett par hundra vinkande åskådare utanför regeringshuset. Men kanske har Gorbatjov även fått se 3-4 plakat när han snabbt körde förbi.
What do you think about Stockholm?
Разрешите мне посмотреть этот Голем?
Тилот мне först titta på Stockholm.
5 минут, а потом я скажу с удовольствием. Немножечко.
Tack så att han ska ägna åtminstone 5 minuter åt den svenska världspressen för att svara på ett par frågor. Men än så länge syns inget spår av Gorbatjov.
Stockholm är en stad i fru Raisa Gorbatjovas smak. Det gjorde hon klart när hon talade en stund med journalisterna här vid ankomsten till utrikesdepartementet. Här sitter presidentparet nu sedan en halvtimme tillbaka och äter lunch. Programmet har dragit över tiden ganska rejält. Man kan se de tre baltiska ländernas flaggor borta vid operan, men inga plakat eller demonstrationer.
Nu står Mikhail Gorbatjov precis framför graven och nu läggs kransen ned. Där står till Olof Palme från Sovjetunionens president Mikhail Sergejevich Gorbatjov.
Och efter kransnedläggningen på Olof Palmes grav for presidentparet till Drottningholms slott för att träffa det svenska kungaparet. Vi ska återkomma till detta lite senare. Statsminister Ingvar Carlsson markerade att Sverige sätter stor, ska säga så här, att statsminister Ingvar Carlsson sa på en presskonferens för en liten stund sedan att han är mycket nöjd med samtalen med president Gorbatjov. Carlsson markerade att Sverige sätter stor vikt vid att få klarhet i såväl Raoul Wallenbergs öden som vad som egentligen hände när DC-3 sköts ner, och en stor del av samtalen har handlat om situationen i de baltiska staterna.
Statsminister Ingvar Carlsson sa att överläggningarna med president Gorbatjov hade varit mycket bra. Han jämförde med sitt eget besök i Moskva för 5 år sedan, då han haft med sig listor på angelägna återföreningsfall, och då oenighet om den ekonomiska zonen i Östersjön och Raoul Wallenbergs öde varit svåra frågor som störde förbindelserna mellan Sverige och Sovjetunionen. Ubåtskränkningarna nämndes överhuvudtaget inte av statsministern. Men nu, menade Ingvar Carlsson, var läget ett helt annat, och på både svensk och sovjetisk sida förstod man varandras problem. Statsministern sa att han starkt hade markerat den svenska regeringens önskan om att få klarhet i vad som hände Raoul Wallenberg i sovjetisk fångenskap, och likaså vilket öde besättningen på den nedskjutna DC-3 gick till mötes. Men en stor del av tiden med Gorbatjov hade gått åt till att diskutera situationen i de baltiska staterna, sa Ingvar Carlsson.
Jag har sagt att de baltiska folken har rätt till självbestämmande enligt vår uppfattning. Att det är viktigt att inte våld användes. Att man ska ha en politisk dialog. Att det ska ske i Helsingforskonventionens anda. Alltså de kända svenska ståndpunkterna. Men som jag har nu tillfälle att direkt till presidenten framföra. Och det ser jag ett värde i.
Lyssnar han överhuvudtaget på vad du säger om Baltikum?
Ja, det är jag absolut övertygad om att säga.
Hur reagerar han då?
Han redovisar med sin uppfattning om detta med de oerhört svåra problem Sovjetunionen nu har. Och där han anser att det är nödvändigt med en ordnad process. Och där saker och ting måste tas i sin rätta ordning och på ett ordnat sätt.
Hur förklarar han att Sovjetunionen inte tar ansvar för den massaker som inträffade i Vilnius i januari?
Ja, det är inte min uppgift nu att gå in och så att säga redovisa president Gorbatjovs åsikter. Det får ju ställas frågor till honom på den punkten i den mån det är möjligt. Det är självfallet en händelse som vi starkt tar avstånd ifrån, och riksåklagarens version eller bedömning av läget är någonting som vi har svårt att överhuvudtaget acceptera efter att ha sett tv-bilder från Vilnius.
Diskuterar ni den frågan?
Ja, just den frågan har, så vitt jag vet, också diskuterats av Pierre Schori med den sovjetiska.
Men tog du upp den?
Inte den delen precis, utan jag har gått igenom svenska åsikterna av frågan i stort, och sen har Pierre Schori följt upp med delar av det här, och bland annat den frågan tror han om.
Är situationen i Baltikum ett problem i relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen?
Det är klart, annars skulle vi inte ha ägnat så lång tid åt det.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad av Börje Remdahl. Den enda gången som Mikhail Gorbatjov hittills uttalat sig för pressen, det var när han lämnade överläggningarna i Rosenbad. Då gavs en kort presskonferens, och Gorbatjov kom då bland annat med en försiktig varning till Sverige i fråga om Baltikumpolitiken.
Сочувствие со стороны соседних стран тем или иным народом, я в данном случае не только Прибалтики, не должно перерастать.
Den medkänsla för de baltiska folken som finns i grannländer som Sverige får inte förvandlas till inblandning i Sovjetunionens inre angelägenheter, sa Mikhail Gorbatjov på Ekots fråga om hans syn på den svenska Baltikumpolitiken. Mikhail Gorbachev svarade på pressens frågor direkt efter överläggningarna med Ingvar Carlsson i Rosenbad. Han betonade att han och statsministern var överens om att olika republikers eventuella frigörelse från unionen måste ske inom konstitutionens ram. Den som tror att det ska gå att slå sönder den konstitutionella ordningen, den kommer att bli ordentligt besviken, varnade Gorbachev. Men, fortsatte han, Ingvar Carlsson och jag förstår varandra mycket väl. Och jag tror att svenskarna förstår hur komplicerad situationen är och att den inte tillåter några improvisationer. Och då menade Gorbachev sin politiska rival Boris Jeltsin och hans uttalande om att Ryssland kan ta hand om de ryssar som idag bor i Baltikum. Ett ogenomtänkt yttrande av kamrat Jeltsin, sa Gorbachev med viss hetta. Det bor 2,5 miljoner ryssar i Baltikum. Vart ska de ta vägen? Och de 11 miljoner ryssar som bor i Ukraina, vad ska hända med dem? Frågade Gorbachev retoriskt och avslutade den korta pratstunden med journalisterna.
Как это? Все 2,5 миллиона с одной Прибалтики, 11 миллионов с Украины, что ли, русским подниматься и ехать в Россию?
Det var ett utpräglat arbetsbesök som Gorbachev avlade i Stockholm idag. Några avgörande beslut i några frågor var inte att vänta och sådana kom heller inte. Till saken hör naturligtvis, som statsminister Ingvar Carlsson sa på sin presskonferens, att det inte längre finns några riktigt brännande bilaterala frågor mellan Sverige och Sovjetunionen. När det gäller Wallenberg och Katalinaffären så förefaller ju Sverige och Sovjetunionen nu att arbeta någorlunda parallellt. Istället var det utvecklingen i Baltikum som kom att prägla dagens samtal. Statsminister Ingvar Carlsson sa att han utförligt lagt fram den svenska synen att de baltiska republikerna har rätt till självbestämmande och att hela frågan måste lösas på fredlig väg. I gengäld fick Carlsson en omfattande redogörelse för hur Gorbachev ser på situationen i Baltikum. Carlsson trodde att hans meddelande hade gått fram till Gorbachev. Det var förresten samma sak som Norges statsminister Gro Harlem Brundtland framförde igår. Kanske kan ett sånt tryck långsamt göra intryck på sovjetledaren, men den första reaktionen pekade nästan åt motsatt håll. Efter sina samtal med Carlsson sa Gorbachev till Ekot att det är en sak att känna sympati med grannfolk, en annan att blanda sig i Sovjetunionens inre angelägenheter. En fingervisning alltså om att inte gå allt för långt i stödet till Baltikum. Gorbachevs presstalesman Vitali Ignatienko slingrade sig på sin presskonferens undan frågan om Sovjetunionen ogillar Sveriges hållning i Baltikumfrågan, men man kan anta att den ändå möts med viss förvåning och oförståelse i Kreml. Trots att man inte kan peka på några stora konkreta resultat av besöket så är det klart att det ändå har varit en viktig politisk händelse. Det är första gången sedan 1964 som en sovjetledare besöker Sverige. Ingvar Carlsson betecknade samtalen med Gorbachev som en stor framgång och presstalesmannen Ignatienko menade att överläggningarna hade varit konstruktiva och att besöket hade varit en stor politisk händelse. För Sovjetunionen är det trots allt viktigt att ha goda förbindelser med Sverige, ett inte obetydligt grannland. För sovjetledaren Gorbachev har resan till Norge och Sverige om inte annat givit 2 dagars relativ avkoppling från problemen på hemmaplan. Om några timmar landar Gorbachev återigen i Moskva bara för att konfronteras med den sönderfallande ekonomin och de uppslitande nationalitetsproblemen.
Sten Sjöström.
En rapport från Kambodja, 7 juni 1991.
Kambodjas mest beryktade politiker Pol Pot byter sida från sin allians i djungeln med de röda khmererna till den Vietnamstödda regimen i huvudstaden.
Fredssamtalen om Kambodja hade brutit ihop som vanligt och i någon dag såg det ut som om antalet parter i konflikten reducerats från 4 till 2. De som i framtiden skulle räknas och mellan vilka striden står skulle vara den Vietnamstödda regimen i Kambodjas huvudstad Phnom Penh, ledd av premiärminister Hun Sen, och den starkaste gerillafraktionen, de extremkommunistiska röda khmererna under Pol Pot. De två andra gerillafraktionerna, de som ville föra en moderat nationalistisk politik, de såg ut att vara utraderade. Men inte. Dess ledare, den nyckfulle och teatraliske förre regenten i landet, prins Sihanouk, som ibland betraktas som det enda enande namnet i landet, lät igår kväll, innan han gav sig av från Bangkok till sin djungelbas i Kambodja, strax innanför gränsen med Thailand, kungöra att han, citat, innan året är slut, ska ha återvänt till Phnom Penh. Visserligen sa Sihanouk att hans resa inte avser att isolera de röda khmererna, utan att istället öka hans möjligheter att i huvudstaden vara en brobyggare mellan de två fraktionerna. Men diplomatiska bedömare ser det som om Sihanouk har bytt sida. Han har tills nu hävdat att Hun Sens regim är en vietnamesisk marionett, och han har sagt att de röda khmererna inte kan hållas utanför Kambodjas framtida politiska liv. Trots Pol Pots blodbesudlade regim i slutet av 70-talet, då Pol Pot hade ihjäl 1 miljon av sina egna landsmän, inklusive många medlemmar av Sihanouks egen familj. Det är bättre att ha dem innanför systemet än utanför, har Sihanouks förklaring lytt. Men nu, nyorientering. Och Kambodja-konflikten lika tilltrasslad som förr. Och från de röda khmererna kom igår kväll reaktionen. Vapenvilan gäller inte längre. Staffan Heimersson, Hong Kong.
Algeriet, 7 juni 1991.
I Algeriet, i huvudstaden Alger, förekom nya oroligheter i natt. Den islamiska räddningsfronten uppmanade ju igår sina anhängare att trotsa det införda utegångsförbudet. Vi har talat med Susanna Stensdotter som bor i Alger i stadsdelen Kuba, som är ett centrum just för den islamiska räddningsfronten. Och Susanna Stensdotter berättar att hon i natt väcktes av skottlossning.
11:30 så började vi höra skottlossning då. De började protestera från balkongerna bland annat. Och jag vet inte om det var folk ute på gatan. Vi var väl uppe en timme. Så att det höll väl på en timme i alla fall.
5 poliser skadades under nattens skottlossning i Alger. Däremot finns inga uppgifter om hur många civila som skadats. Skottlossningen ägde rum i ett bostadsområde där den islamiska räddningsfronten har starkt stöd. På en annan plats i stan greps 30 personer som försökte sätta ett statligt livsmedelsförråd i brand. Regeringen deklarerade i onsdags undantagstillstånd och gav samtidigt militären rätt att förbjuda strejker, stoppa möten och demonstrationer och fängsla vem som helst som kan tänka störa den allmänna ordningen. De allmänna val som var utlysta till den 27 juni har skjutits upp på obestämd framtid. Islamiska räddningsfronten har svarat med att uppmana sina anhängare till fredliga demonstrationer mot regeringen och har samtidigt utlyst generalstrejk. Under nattens demonstrationer har anhängarna fört oväsen från sina balkonger och ropat Allah Akbar, Allah är stor. Och i eftermiddag 13:30 lokal tid ska räddningsfrontens ledare hålla möte i Alger. Stridsvagnar och soldater har synts på flera strategiska platser, men just nu är det lugnt i Alger. Susanna Stensdotter berättar för Ekot att det har varit märkligt tyst från minareterna idag. Fredagar är den dag är bönedag, vilket är den dag som islamiska räddningsfronten brukar mana till kamp mot regeringen, och då brukar det vara livligt. Just nu känner hon sig lugn, men hon vågar ändå inte gå ut.
Vi bor väldigt bra för det första, va? Och känner oss rätt så säkra, men vi går ju inte ut alltså. Det gör vi inte, vi håller oss inne, för man vet ju aldrig riktigt vad som händer.
Susanna Stensdotter i Alger, i Algeriet, och det var Kristina Hagner som talade med henne.
En rapport från ett fattigt Albanien, 7 juni 1991.
Från Albanien kommer nu rapporter om hungerdemonstrationer.
Det är den 3 veckor långa storstrejken som lamslagit distributionen av matvaror på vissa håll, och det har lett till de första kända fallen av hungeruppror och plundring. En polis dödades och en skadades när hungriga albaner plundrade en matvaruaffär norr om huvudstaden Tirana. En annan sammanstötning ägde rum i staden Skodre i norra Albanien, också där mellan hungriga medborgare och ordningsmakten. De båda rapporterna om hungriga och upprörda människor som plundrar affärer är ett illavarslande tecken i det redan förr så labila Balkanlandet. Albanien är Europas fattigaste land, där livsmedel sedan länge endast får köpas mot ransoneringskort. Det redan förr så svåra livsmedelsläget har förvärrats de senaste 3 veckorna på grund av en storstrejk bland 350 000 arbetare. Det var den här strejken som ledde till att den endast 4 veckor gamla regeringen tvingades avgå i tisdags. I sitt avskedstal inför parlamentet sa den avgående premiärministern Fatos Nano att Albanien står inför hungersnöd och att parlamentsledamöterna inte har en aning om hur dåligt läget är. I det hungrande Albanien är det säkert ingen tillfällighet att den nya premiärministern Yle Bufi tidigare var minister för livsmedelsfrågor, den säkert svåraste ministerposten som han nu lämnat för att bli premiärminister, trots att han kommer från kommunistpartiet. Senare idag kommer Bufi att presentera sin ministerlista, och det mest akuta ärendet blir just att förhindra ytterligare hungeruppror. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
På LO-kongressen den 8 juni 1991 så gör socialdemokratin allt för att ena LO och partiet för att gemensamt slåss mot borgarna. De ligger ju lite på efterkälken nu, sossarna.
Här hemma så inleddes idag LOs kongress med sedvanlig pompa och ståt. Det är bara vart 50 år som LO kongressar. Och eftersom det är valår så var det enigheten som betonades. Statsministern manade i sitt tal till exempel ombuden att sluta gnälla och istället fundera på vad de kan göra för socialdemokratin.
Förändringens vindar blåser på många områden inom LO just nu. Och den gamla mässingsorkestern som brukade möta ombuden när kongressen inleddes, den hade ersatts med säckpipeblåsare. Väl inne i Folkets hus, då dök allvaret upp. Alla måste igenom det elektroniska nålsögat innan ombud och alla andra kunde börja vimla. För en LO-kongress, det är en dröm för en socialdemokratisk galapetter. Alla, eller i alla fall nästan alla, var där. Och äldst i gården var nästan Gunnar Sträng, som värdigt och med gott humör tog emot all uppmärksamhet. Statsråden stod på rad, där var Ulf Lönnqvist, Bengt K. Johansson, Lena Hjelm-Wallén, Mats Hellström, Allan Larsson och också Mona Sahlin. Och så naturligtvis statsminister Ingvar Carlsson själv med fru. Och så stod äntligen huvudpersonen, ordförande Stig Malm, i talarstolen. Och hans tal präglades av hur bra socialdemokraterna klarat Sverige. Och han gav den här hotbilden om det Malm kallade högerkrafterna skulle ta över.
Då går vi mot ett samhälle där de fria marknadskrafterna får ta över. Där människor delas in i vinnare och förlorare beroende på plånbokens tjocklek. Ett sånt samhälle, kongressdeltagare, vill inte vi uppleva.
För statsministern har valrörelsen redan börjat. Och han hade en uppmaning till kongressombuden inför valet.
Och nu är det blodigt allvar. Och därför menar jag att det får vara slut på självplågeriet inom arbetarrörelsen. Gnällspikarnas tid är ute. Det är dags för oss i denna lokal att ställa frågan. Inte vad socialdemokratin kan göra för mig, utan vad jag kan göra för socialdemokratin.
Under veckan som kommer så ska de här 300 ombuden ta sig igenom 742 motioner om allt. Och vad som är den viktigaste frågan är kanske inte så lätt att svara på.
Oj, det var svårt det. Hjälp mig.
Det finns naturligtvis frågor där oenigheten är stor. Ett förslag om att minska antalet förbund till exempel. Eller vilket förbund en del av medlemmarna ska tillhöra i framtiden. Idag rådde det dock stor enighet. När alla till sist sjöng Internationalen så det ekade mellan väggarna. Och det var lätt att glömma alla problem med medlemsflykt, dåliga opinionssiffror och kritik mot LO. För trots entusiasmen inuti Folkets hus så ger nog de slokande, regntunga röda fanorna utanför en bättre bild av de problem som LO har att tackla under kongressveckan och i framtiden.
Parader i gammal god amerikansk stil pågår för närvarande i staterna i Washington. Här är en rapport den 8 juni 1991.
Pansarvagnar, militärplan och helikoptrar, nästan allting av militärutrustning som användes vid Persiska viken har idag visats upp här på Washingtons gator. Militärparaden här är i fråga om storlek närmast att jämföra med Sovjetarméns tidigare uppvisningar på Röda torget i Moskva. Alla amerikaner av betydelse finns på plats, bland säkert 1 miljon åskådare. President Bush är givetvis hedersgäst. Och tillsammans med befälhavaren Norman Schwarzkopf har han varit strategiskt placerad i en skottsäker glasveranda. Det är nu över 3 månader sedan presidenten förklarade krigets slut, men de amerikanska segerparaderna fortsätter. På måndag väntas en kanske ännu större militär uppvisning i New York. Den amerikanska nationen ska den här gången verkligen tillåtas att hylla sina trupper i tanken och samtidigt glömma tidigare militära fiaskon, inte minst det i Vietnam. Och givetvis använder också president Bush tillfällen som det här att stärka sin ställning. Det finns kritiker som menar att paraderandet och påminnelserna om segern vid Persiska viken kommer att fortsätta ända fram till i november nästa år. Det är då president Bush ställer upp till omval. Och därmed tillbaka till studion i Stockholm.
En rapport från Albanien den 9 juni 1991.
Albanien kan stå inför mycket dramatiska förändringar när kommunistpartiet imorgon inleder sin kongress. Och inför den så kommer idag rapporter om att hela politbyrån och så gott som hela centralkommittén kommer att bytas ut.
En oviss framtid och ett smutsigt förflutet kännetecknar det albanska kommunistpartiet som på den partikongress som inleds imorgon gör allvarliga försök att i grunden reformera sig och inte bara kosmetiskt och med läpparnas bekännelse. En sån kosmetisk förändring gjordes för ett halvår sedan då kommunistpartiet döpte om sig till Arbetarpartiet, men någon historisk rannsakan blev det inte. Felen i det arbetarnas paradis som kommunistpartiet kallade Albanien för, felet berodde snarare på administrativa felbedömningar än den totalitära kommunismen. På kongressen ska ett nytt namnbyte diskuteras, men ännu viktigare är att partiets konservativa krafter får finna sig i att gå. Enligt den nyvalde partiledaren Halil Layal kommer hela politbyrån att bytas ut och bara 5% av medlemmarna i centralkommittén kommer att få passera det nya politiska nålsögat. Det albanska kommunistpartiet har 160 000 medlemmar, men många lämnar partiet och efter kongressen kanske bara 100 000 medlemmar kvarstår. Mycket talar för att partiet kommer att splittras i två partier. Ett konservativt kommunistiskt parti med basen från det gamla gardet och ett reformistiskt socialistiskt parti som tar avstånd från landets Stalin-traditioner. Partisplittringen skulle i så fall vara en konsekvent utveckling av den senaste tidens inre slitringar och sjunkande yttre stöd. Visserligen vann kommunistpartiet parlamentsvalet i påskas, men de senaste veckornas storstrejk där 70% av löntagarna deltog tvingade partiet i tisdags att lämna in sin avskedsansökan. Fram till nyval hålls om ett år kommer Europas fattigaste och mest isolerade land att styras av en koalitionsregering. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Rapport från kolerans framfart i Sydamerika den 9 juni 1991.
Lilla staden Leticia vid Amazonfloden i Colombia dit koleran nu nått fram.
No, sen, no, yo no lo creo ese, yo no creo ese.
Fresca, muy fresca y sin cólera.
No, esto no tiene ninguna cólera, esto no da cólera nunca.
Inte har fisken någon kolera smitta, säger fiskförsäljaren i Leticia och tittar upp mot de svarta gamarna som svevar ovanför. Och arterna här är många. Stora 20 kilos guldfärgade dorados och rödbukade piranhas. Men idag är det bara lokalbefolkningen som köper fisk här på fiskmarknaden i Leticia vid Amazonfloden. Det är smutsigt, lerigt och trångt bland cyklar, grisar och folk. Båtarna kommer från floden, ständigt med nya fångster. Men i lagren finns redan 1000 ton frusen fisk som ingen vill köpa. Turistbåtarna ligger stilla i dyn. Leticia var en gång utgångspunkten för turistresor och expeditioner till indianbyarna i regnskogen. Idag har Leticia en arbetslöshet på 60%. Rädslan för kolerasmitta har isolerat Leticia och de enda inkomstkällor som invånarna har tagits ifrån dem. Berättar Gustavo Camacho på handelskammaren i Leticia. Fisken är inte spridaren av kolerasmitta, säger Camacho. Det är en felaktig uppgift, alltid beroende på hur den tillreds. Den måste vara välkokt. Han uttrycker också försiktigt sitt missnöje med de peruanska myndigheternas oförmåga att ta hand om sina invånare. De flesta kolerapatienter på sjukhuset i Leticia här i Colombia är peruaner från andra sidan floden. Här har vi bedrivit en intensiv kampanj för preventiva åtgärder mot kolera, för rent dricksvatten och hygien. På den peruanska sidan finns inget sådant. Och det är ett jätteområde som saknar all hälsovård överhuvudtaget. Pressen har också gett en felaktig bild av epidemispridning. Hittills har vi inte haft ett enda dödsfall i Leticia-området. På regionalsjukhuset i Leticia ser Dr. Jaime Hernandez, som har hand om kolerafallen, att epidemin är under kontroll, att det inte är fråga om någon stor epidemi. Men han tillägger att trots dagens teknologi och kunnande kommer det inte att gå att utrota koleran. För det finns fortfarande såna enorma fickor av fattigdom och outveckling att sjukdomen sprider sig. Orsaken är brist på kunskap om elementär hygien och samhällets ointresse att investera i dricksvatten och avfallsrening. Inte ens här i Leticia är kranvattnet helt drickbart. Och avloppen från stans 28 000 invånare går rakt ut i Amazonfloden. Å andra sidan finns det andra helt vanliga sjukdomar i fattigbygderna som kräver mycket fler dödsfall än koleran. och som inte väcker den uppmärksamhet som den här medeltidssjukdomen.
Det kan inte erradicera den sjukdomen. Tengo entendido que es imposible hasta el momento erradicar esa enfermedad. Las condiciones de nuestros pueblos por ser pobres, por vivir en...
Marcus Elander y Leticia de Amazonfloden y Colombia.